Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Guds ord, det måste låta stå som anden det har skrivit. Gud vill med oss i striden gå, med anden som han givit. Och ta det från oss hem, barn maka liv och lem. Allt sammans kan vi få, det vinner äga på. Guds rike vi behåller. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Den 16-18 juni 1527 så hölls Västerås riksdag, och den riksdagen, den har även i folkmun kallats för reformationsriksdag. Här under dessa tre dagar så beslutades det i riksdagen att Sverige skulle vara ett lutherskt land. Och därmed så bröts alla band med påven. Det har nu gått nästan 500 år sedan Västerås riksdag. Och jag tror ingen av oss som sitter här denna söndag har undgått att läsa att imorgon, alltså den 31 oktober, den dagen då Luther spikade teserna 1517 på Slottskyrkan i Wittenberg, då firar denna protestantiska svenska kyrka minnet av 499-årsdagen genom att bjuda hit påven till Sverige. Man blir både stum och man blir förvånad. Alla jämförelser haltar, men i världsliga sammanhang så gör man inte så ens. Inte tror ni väl att Vladimir Putin skulle komma på Independence Day den 4 juli i Vita huset och hålla en föreläsning. Bort det. Det hade aldrig skett. Men i svenska kyrkliga sammanhang så är man blind. Vi måste som kyrka och församling kraftigt och med eftertryck, öppet och utan någon som helst blyghet, med alla profeter och alla apostlar på skriftens grund hävda. Påvedömet finner inget som helst stöd i Bibeln. Vi säger det av en enda anledning. Och det är för att vi vill rädda själar till himlen. Man har från denna romersk-katolska kyrka försökt att hävda att utifrån Matteus 16 och 18 att påven, han är den rättmätiga arvtagaren till aposteln Petrus, som led martyrdöden just i Rom. Vad menar då Jesus när han i Matteus 16 säger: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min kyrka och församling. När Jesus här talar om denna klippa, syftar han inte på Petrus utan på sig själv. Frågan som Jesus ställde var inte: vem är Petrus? Utan Jesus, som ni säkert kommer ihåg, säger: vem säger människosonen att jag är? Petrus svarar: Messias, den levande Gudens son. Det är detta svar som gör att Jesus prisar Petrus salig. Det är en återklang av Jesu egna ord där han säger: jag prisar dig far, himlens och jordens herre, för att du har uppenbarat och dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för små barn. Efter denna inledning, låt oss vända oss till texten som vi läste från altaret. Där vi idag har som en rubrik: sanningen ska göra oss fria. Jesus samtalade, som vi hörde, med några judar som ansåg att de hade gräddfil av en anledning på grund av att de var Abrahams barn. Jesus, han säger i texten i Johannes 8 en sanning som de inte tål. Det är en sanning som alla människor i alla tider behöver höra för att bli frälsta. Det är en sanning som är och kommer alltid att förbli reformationens adelsmärke. Det är sanningen om människan och det är sanningen om Kristus. Budskapet är mycket enkelt för tron, men helt obegripligt för förnuftet. Sanningen om människan, det är ingen uppbygglig läsning, utan tragisk. Eftersom hon av naturen är motståndare till Kristus, som just kan göra henne fri. Paulus säger: är jag inte fri? Egentligen så är det ingen fråga som Paulus ställer i första Korinthierbrevet 9. Han behöver ingen bekräftelse på den frihet som han har vunnit i Kristus. Han vet med hela sitt väsen att han är fri. Han har lämnat det gamla bakom sig. Sanningen har gjort honom fri. Den starka solen som förblindar honom, det var lagen som täppte till hans tankar hur han skulle bli salig. Han fick ljus på ett nytt sätt när han blev blind. Synden är för många människor en symbol framför andra att man är fri. Många människor lever och de dör med den lögnen. Man gör vad man vill, helt obehindrat, utan några som helst regler och tyckande. Man gör vad man har lust med utan att fråga någon annan. Det upplevs som frihet. Och så lever den moderna människan och frågar egentligen bara sig själv: sanningen har vi i ditt hjärta, säger man. Sanningen är i själva verket tvärtom. Synden vinner. Den frihet som lockar, den lockar med, det är i själva verket en enda stor fångenskap. Precis som Paulus säger: var och en som syndar är slav under synd. En som ropar på frihet under alla normer upptäcker ändå till sist att han är slav under synd. Synden, den är så otäck. Och vi måste ta upp det, för annars blir ju inte evangeliet sötma så underbart och härligt. Synden binder en människa med osäkerhet, otrygghet, sakta men säkert. Och det sker ibland långsamt och obemärkt. Man börjar med det man själv vill och snart har vanan att överträda både det ena och det andra, bundit vår vilja. Det onda som jag inte vill, det gör. Sanningen om synden, den är pinsam och den är svår. Och den tar på den gamla människan. Och vi ska veta att Satan, han har lång erfarenhet av förförelsens både taktik och teknik. Vilket gör oss skumögda för att vi inte ska se sanningen om oss själva. Och att vi behöver en herre och en frälsare som kan lösa upp knutarna. Att hamna i den onde skam, det sjunger vi ofta om i söndagsskolan. Tag mig då herre upp till ditt barn. Lös mig från alla djävulens skam. Sanningen om människan och sanningen om den onda makt som står emot oss, den är hemsk. Och den måste vi varna för. Men så finns det en sanning om sorg. Den är skön att höra. Och den läste vi om, att den gör oss frälsta. Varför är denna sanning om sorgen så skön att höra för just dig? Jo, den säger en mycket enkel sak, men som betyder något oerhört, som du inte kan köpa för pengar. Den säger, Jesus säger, jag har försonat din synd. Den säger till dig som lyssnar, det finns förlåtelse, det finns frid, det finns glädje, fritt och fritt. Gud, han sände sin son för att göra oss fria. Ja, för att vi, som det på biblisk språkbruk heter, får söners rätt. I Jesus Kristus är en människa fri från syndens och dödens lag. Och därför så kan ingen lägga någon börda på oss. Sanningen om Guds son ger oss frimodighet och bekänna vår synd. Varje söndag ber vi, kanske ibland lite tanklöst, utan att tänka på den underbara skatten vi får. Och vi läser, om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Bekännelsen är sättet att befria oss från synd. Allt, kära vänner, handlar till sist om oss själva och våra liv. Det är ingen lek, utan har en direkt adress till oss alla en var. Den är riktad precis rakt in i ditt liv. Sanningen om synden, det är en sanning om oss. Vi kan förneka den både inför oss själva och inför andra. Men det förändrar ingenting. Den gnager, den nöter sakta och säkert med oss. Sanningen om sonen, den gäller också. Den handlar inte bara om honom, utan den handlar om dig. Vilka skulder, synder, överträdelser han var. När sanningen och lögnen möts så finns det bara en enda segrare. Herren Jesus, det står skrivet. Guds son uppenbarades, läser vi i vår bibel, för att göra djävulens gärningar av honom. Han gick ner och på tredje dagen triumferade och basunerade sin seger över de onda makterna. Sanningen om Kristus är evangeliet om Guds son som blivit människa för vår skull. Som utgavs för våra synder och som uppstod för vår rättfärdighets skull. Där detta budskap inte ljuder rent och klart. Där det inte talas om synd och där det inte talas om Kristus, där finns inget evangelium. Lag och evangelium, Guds klara och tydliga budskap, får aldrig tystas ner. Där det inte ljuder, där är det vår skyldighet att träda upp och försvara sanningen. Guds ord är den fasta klippegrunden. Denna fasthet och den grund beror på att anden bor i ordet. Därför ska vi ta emot ordet om ett budskap som det kom direkt från Gud. Det finns det som inte lyssnar till evangeliet. För dem är det, som Paulus uttrycker det som så många gånger, en stötesten eller en dårskap. Att säga att evangeliet bara är en lära om att hur snäll Gud är, det blir fel. Det är att göra det till ett annat evangelium. Vi måste säga att det är tron på syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, den korsfäste och den uppstånd. Vi har nämnt Kristus och skriften, men det finns fler ord och uttryck som reformationen kastade sitt klara ljus över. Nåden, det är kanske ibland svåra ordet som vi inte använder i vardagsspråk, nämligen rättfärdiggörelse. Vad menas med rättfärdiggörelse? Vi kan förklara det genom att ställa en fråga som är av en alldeles avgörande betydelse. Frågan är: till exakt hur många utsträcker sig Guds frikännande dom för Kristus skull? Är det kanske de särskilt helgade människorna, de som har jobbat och arbetat för Guds rike och slitit? Är det för personerna som levde i tron på Gamla testamentets tid, som Abraham? Eller kan det till och med vara så att Guds frikännande dom gäller varje kristen? De som har tagit sin tillflykt till Jesus, hur små och svaga det än är i sig själv. Eller kan det till och med vara så att varje människa, var och en, förklaras rättfärdig för Kristi skull? Så är det nu. Och det är ett av adelsmärkena som vi alltid och aldrig får. Vi får inte tumma på detta. Den allmänna rättfärdiggörelsen, att hela världen är förklarad fri för Herre Jesu Kristi skull, det får vi aldrig tumma på. Så har vi som kyrka och församling en stor uppgift, och det är att ta orden som vi läste i vår episteltext på allvar. Mina älskare, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, så fann jag det nödvändigt att skriva, vad var det? Judas brev, vad var det vi läste i Judas brev? Mana, uppmaning till oss alla att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla överlämnats uppåt till himlen. Det är reformationsdagen idag. En av de absolut käraste och finaste böcker som finns, men som idag tyvärr finns mest i gamla upplagor, gulnade blad och tryckt 1803 och 1905 och kanske 1920. Det är Lilla katekesen. Lilla katekesen, det kallade Luther för den enkla barnaläran. Vår tro och vårt kristna arv från Luther, det är stor. Vi höjer inte upp hans person. Vi gör inte honom, sätter inte honom på någon hög pedestal, utan vi tackar Gud för att han sände Luther att förklara ordet enkelt för oss. Han säger så enkelt i katekesen. Om vi tänker på de sex huvudstyckena, som vi säkert alla, och de flesta av oss som sitter här inne nu, kan. När vi av lagen är tio Guds bud. Lär känna våra synder och ångra dem, så ska vi inte förtvivla. Utan genom trosartiklarna genast blir förvisade om Faderns barmhärtighet. Han försörjer oss rikligen och dagligen med allt vad vi behöver. Om Sonens förtjänst på korset. Och om den heliga ande som tröstar och bär oss och som förklarar ordet för oss. Och dessutom så har vi bönen. Och bönens väg är alltid öppen. Vi får tala varje dag till Gud. Vi får be om hjälp, och han har själv lärt oss och sina lärjungar i alla tider att be till honom. Fader vår som är i himlen. Och så har vi dopet, som vi också bör påminna varandra om. Att vi dagligen har blivit upptagna ur Satans rike och insatta i Guds rike. Vad är det som hände i dopet? Och så märker vi ändå, som människor vi är, att vi faller, vi syndar, och då får vi gå till skriftomål. Vi får bekänna vår synd, och vi får höra avlösningens ord, som om det kom från Gud själv. Och så får vi glada efter det, och med tacksamhet gå fram till Herrens nattvardsbord. Och där får vi veta, och där får vi lyssna till instiftets ord. Och där får vi också lyssna till att Kristi kropp är för dig utgiven, och Kristi blod är för dig utgivet. Och sen får vi som en gåva evigt liv och salighet. Amen. Låt oss be. O Herre Gud, låt oss ha kvar den lära du oss givit har, och Martin Luthers katekes, där biblisk undervisning ges.